Josef Alois Schumpeter föddes 1883 i dåvarande Österrike-Ungern. Under sitt liv stakade han ut tre mål för sig själv. Att bli Wiens bästa älskare, Österrikes främsta ryttare och världens största nationalekonom. Idag har jag med mig Johanna Grönbäck, redaktör på Timbro förlag, och Elin Hjelmestam, andre vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet, för att diskutera Josef Schumpeter och kanske mer med fokus på det sistnämnda målet. Vad tycker ni om Schumpeter?
Jag tycker att han framför ett perspektiv om, på kapitalism som sällan hörs idag. Vi vill ju gärna lyfta de så att säga, bra delarna, vi som är anhängare av kapitalismen och hur det bidrar till en utveckling och ger oss massa fördelar i form av medicin och teknik och allt vad det kan vara. Men den förutsätter ju också det här som Schumpeter kallar kreativ förstörelse, som kanske inte alltid är lika roligt när man upplever det, men det som också är viktigt för kapitalismen ska vara konkurrens och att allting sker på något bekostnad. Liksom.
Han har en ganska fin beskrivning av vad kapitalismen är. Det är ju en förstörelse såklart, men han beskriver också som en revolution och att det är en ständig förändring. Det är revolution inifrån systemet. Så på ett sätt så skulle jag också säga att han är ganska poetisk i sin väldigt hårda beskrivning av vad som är utveckling.
Skulle ni säga att han är ärligare än de andra liberala nationalekonomerna?
Vad tänker du?
I det att han erkänner det här att det finns en förstörelse i kapitalismen, att det måste vara så att saker går under, att det inte är något vi ska blunda för, att det är en del av kapitalismen.
Jag tycker det, ja.
Mm. Ja, men vad bra. Då är vi överens. Ja. Jag tycker mig ha identifierat några centrala teman, för vi pratar ju inte om Schumpeter bara för att vi älskar nationalekonomer från Österrike, utan också för att vi har släppt en ny bok som heter Kreativ förstörelse, som du var inne på, Elin, och förklarade. Josef Schumpeter i urval. Och det är ju därför vi pratar just nu, idag, om Schumpeter. Och i den här boken så finns det några teman jag tycker är urskilja. Det är ekonomiska cyklers regelbundenhet, kapitalismens föränderlighet genom entreprenören, kapitalismens död, att kapitalismen på något sätt går mot sin undergång, och problem i demokratin. Finns det något i de här teman som ni tycker är mest intressant? Eller finns det något tema ni tycker jag har missat i min läsning?
Nej, men jag skulle säga att jag gör samma läsning. Och det jag tycker är mest intressant är väl så att säga att han bygger ett ramverk eller en teori som går igen i alla de här tre teman. Att det är liksom den kreativa förstörelsen som är genomgående i allt. Och då är det någonstans en entreprenör och en innovation som sätter igång allting och håller allting vid liv och död.
Mm. En bakgrund är ju också att han försökte ju hitta en förklaring till allt också. Ett system som man skulle, med vilket han skulle förklara hela världen utifrån liksom både ekonomiska men också sociologiska och allt vad det kunde vara parametrar. Det är väl en liten tokig sak att aspirera på förstås, men det blir väl också en förklaring till till likheterna mellan de olika delarna som man skriver om, som du tagit upp.
En liten not på det. Jag läste lite inför vi skulle samtala här idag. Schumpeter han försöker förklara hela världen, såklart. Men en sak som han aldrig försökte göra, det var att skapa en schumpeteriansk skola. Trots att han liksom samtidigt hade keynesianismen och alla efternamn, skola, vid den här tiden. Så att han, på det sättet stack han ut. Han hade liksom stora ambitioner, men inte med sitt namn på det sättet.
Oj, spännande. Mm.
Och idag så är Jan Jörnmark hans främsta efterföljare. Om det finns en Schumpeterskola så är han rektor.
Absolut.
Blir det här... jag kände ändå viss frustration, det här helhetsgreppet, när jag läser den här boken, eller det här enorma anspråket. Om man tar de här ekonomiska cyklerna, då pratar han om Kondratiev-cykler som är 60 år, och så finns det mellanlånga cykler och så finns det ännu kortare cykler, och så ska han väva in hela ekonomin i det här. Alltså, jag köper inte det här. Vad tycker ni om det? Är det så här ekonomin funkar, de här långa cyklerna?
Nej, jag köper inte riktigt heller det, och jag tycker också, eller min läsning är att det inte heller går riktigt ihop. För han är ju också väldigt tydlig med att säga att det är entreprenören och ja, men en dynamik som förklarar allting. Och då är det väldigt konstigt att säga, fast i de här parametrarna så har vi x antal år som det sträcker sig över.
Ja, exakt. Det blir lite paradoxalt på något sätt. Ja. Att, men det är väl det som är intressant. Kapitalismens död tycker jag är intressant. Vi har gett ut den här boken och många beskriver vanligtvis Schumpeter som en liberal. Men han är ju väldigt lik Marx i den här synen på kapitalismen som ja, men på väg alltid mot sin egen undergång. Hur skulle ni förklara den?
Nej, men man måste ju ta med sig vilken tid han levde i. Att han levde 1883 till 1950. Mm. Han ser ju att demokratin och det stora liberalismen faktiskt går under. Så det historiska perspektivet eller den historiska kontexten behöver ju finnas där.
Ja, och sen är han ju, som du sa tidigare, väldigt självmotsägande här också. Han var ju, han skrev vissa hyllningar också till Marx i boken, det är kul att läsa. Men han skriver ju också om, alltså grundtesen i hans arbete, det är ju utvecklingen och framsteget i kapitalismen. Och det går ju inte att ärligt hävda att det går ihop med Marx teorier helt och hållet, så att han är ju inte helt stringent, eller?
Nej. Ibland när man läser Marx och Marx beskrivs som någon som hyllade kapitalismen och bara såg socialismen som något som med nödvändighet följde. Det tycker jag också skorrar lite falskt. Alltså var verkligen Marx någon som hyllade kapitalismen? Det köper jag inte heller. Ni hade en lansering av den här boken som jag inte var med på. Och då var Johanna moderator och ställde frågor och har delat med sig av dem till mig. Och jag är lite intresserad av vad ni kom fram till när ni diskuterade den här. Och här är en fråga som lyder så här. Hur känd är kapitalismen som en ständig revolutionsprocess egentligen? Känner debatten den snarare som ett segmenterande system? Om du själv skulle svara på den och inte ställa frågan, vad skulle du säga då, Johanna?
Ja, men det är roligt, för vi ställer den här frågan till Elin och så var det Daniel Åkerman från FMSF och så John Jörnmark som då är redaktör till boken som fick svara. Och jag blev lite förvånad för, men ni sa väl, ja men den är ganska känd som en revolutionär process. Och jag var helt beredd på att jag skulle få svaret, nej men den har ganska dåligt rykte, att den segmenterar, att den liksom, det är den som skapar klasser som står där de står och sådär. Så att jag blev själv lite perplex och skulle ha uppenbarligen då har svarat att kapitalismen kanske har ett sämre rykte än vad Schumpeter beskriver kapitalismen som någonting som segmenterar mer än skapar förstörelse.
Ja, men jag tänker också att även liksom marxister då, de är ju överens om att det här leder till en utveckling liksom, och det sker förändring genom kapitalismen, och de som pratar om kanske klimatförändringar idag som en följd av kapitalismen, de är också överens om att det är kapitalismen som är liksom grundfaktorn till förändring. Så oavsett om man gillar resultatet eller inte, så tycker jag att alla pratar om det som något radikalt och något omvälvande. Men det som är en stor skiss med det, om vad man tycker om resultatet.
Mm. Om man skulle argumentera för att kapitalismen är konservativ, för Schumpeter betonar ju den här förändringen, entreprenören driver fram det, men samtidigt finns det ju i kapitalismen konservativa drag, alltså den prissätter varor, så att den prissätter fabriker, så att man vet ungefär vad det kostar att byta system, att byta en produktionsprocess, att göra någonting nytt. Har Schumpeter egentligen rätt i att kapitalismen är så föränderlig? Finns det inte också ganska mycket som bara bevaras i kapitalismen och fortsätter på liksom som det är just nu?
Jo, men han har också åtminstone en liten skrivelse i den här boken där han också säger att men, nu återger jag inte honom korrekt, men i princip att man inte har ett first mover advantage, utan första liksom, innovationen på ett nytt tema kanske liksom inte går så bra för att det finns liksom en konservatism på marknaden. Men däremot liksom nästa steg, då kan det liksom flyga på för att det går så fort. Ja. Var det svar på din fråga? Eller du var inne på något annat?
Ja, det var en ganska komplicerad fråga. Men det är något jag funderat på när jag tänker väldigt mycket på Mises alltid. Så att då, jag undrar om jag håller med Schumpeter helt om kapitalismen. Hade han rätt om det här med att kapitalismen är på väg att dö? Eller finns det något avseende han hade rätt där? För vi har ju ändå sett en viss sån utveckling efter Schumpeters död. Att ja, men staten har växt sig större. Vi har haft vissa perioder av ekonomisk liberalisering, men de senaste 20 åren så har vi haft växande regleringar, särskilt i EU. Köper ni den bilden?
Ja, men delvis, för det är en sak som Schumpeter säger är ju att han är ju lite skeptisk till att folk utbildas, eller han ser liksom en nackdel av att folk utbildas, så att det blir en stor intellektuell klass, tror jag han säger. Och att det kan få vissa negativa effekter på att man blir lite emot förändring, för att man blir bekväm, tolkar det som. Och så skriver han också att att man då kommer rösta på socialdemokratiska partier, man kommer vara rädd för arbetslöshet och sånt där. Så det har han ju uppenbarligen en poäng som skulle kunna vara rakt applicerbar på idag.
Ja, men det är lite tudelat. Alltså, samtidigt som man kan tänka på ökade regleringar och nya marknader som har uppstått, så där, liksom, så är det ju också så att tullarna i världen har minskat och olika marknader har öppnats upp för människor som inte har fått agera på dem tidigare. Så att, både och.
Ja, men jag tror han kanske missade liksom att också Socialdemokraterna skulle acceptera marknadsekonomi och kapitalism så mycket som de gör.
Ja, intressant.
Ja, och det är väl också lite det han tror han är ute efter när han skriver om Marx innan. Att det kanske var mer den liksom, reformistiska socialismen som han vill förutspådde egentligen då, och hur mycket de skulle adaptera, precis som du säger. Och inte den renläriga Marx-läran, för där fick han ju fel.
Mm. Ja, för Schumpeter säger ju också någonstans, jag tror inte det är den här boken, men att ja, jag tror inte socialism riktigt har prövats i praktiken, men jag skulle kunna vara intresserad av att se vad det blir av det.
Är han en liberal? Skulle ni säga det?
Tveksamt, va?
Han är väl någon slags popperian kanske. Så att han liksom har en liberal grundsyn i att saker finns eller inte finns. Att man kan pröva sig fram, att nationalekonomin är vägen fram. Men inte nödvändigtvis vad vi skulle kalla för liberal.
Nej, och inte riktigt nödvändigtvis demokrat heller. Så nej. Det blir lite...
Nej, för han har ju en väldigt speciell demokratisyn som jag såklart vill komma in på. Det var när Timbro förlag för några år sedan gav ut den här boken Efter demokratin, som egentligen hette Against Democracy. Då har man ju fått höra det mycket, att ja, men Timbro är emot demokrati och så. Men Schumpeter, han är väl i alla fall ganska skeptisk till demokrati. Hur skulle du beskriva hans demokratisyn, Johanna?
Ja, men att han är skeptisk till demokratin, absolut. Men det ska man ju också ha en historisk kontext på, att han såg ju demokratin nedmonteras. Och han var ju själv en av de som flydde från nazismen, så att säga. Eller han flydde när nazistpartiet började öka i popularitet. Så man måste ha det med sig när man läser Schumpeter. Men han är ju absolut inte en demokrat som vi säger. Han vill ju ha en minimal stat. Han tycker att han är också en elitist på ett sätt. Fast han tog själv avstånd från det begreppet, för att han sa att han gillar inte elitister heller. Eller lite heller. Men han litar liksom inte på att folk kan fatta rationella beslut. Utan han ser att demokrati, då röstar man på den som kommer utföra ens vilja. Och det är ju liksom en tidig public choice-figur som han är.
Ja.
Ja, precis. Och sen så får han ju tack och lov fel, får man väl ju säga, ja. Vad gäller när han spanade om demokratin och demokratins framtid i Europa. Men i hans grundsyn, som jag tycker är intressant, det är det här, precis som du säger, med allmänna bästan och folkviljan och så där. Den ifrågasätter han mycket om den finns. Och det är ganska goda skäl. Han argumenterar ju typ så här, att om demokratin ska användas för att rösta fram representanter som ska omsätta den här folkviljan, då måste ju verkligen stå för den här enda åsikten som då folket står för, vilket han i praktiken säger är omöjligt, för allmänna bästa betyder ju olika för alla individer och alla grupper och så. Men det han vänder sig emot är ju ett demokratibegrepp som vi kanske inte använder riktigt idag, och som absolut inte är den liberala demokratin heller. Så det blir ju också en lite märklig debatt.
Exakt, för han involverar ju inte rättsstat och fria medier eller yttrandefrihet i sitt demokratibegrepp överhuvudtaget. Precis som
han pratar väldigt lite om individuella rättigheter också.
Liksom. Ja, utan det är liksom valet och den representationen som finns i hans.
Precis, att fatta beslut med majoritet, det är det som han diskuterar.
Ja.
Så han kanske inte hade varit så missnöjd med dagens demokrati egentligen? Eller en motståndare av den ens?
Nej, men det hade han nog inte varit. Nu spekulerar man ju fritt. Men han hade nog varit väldigt sur på liksom särintressen och allt vad det kan vara.
Men det är roligt att sitta så här. När dog han?
1950.
Ja, sitta så här ett antal år efter att han dog och spekulera vad han tyckte. Man vet ju inte, men det är ändå roligt. En annan fråga i dina frågor, Anna, som jag tyckte var väldigt rolig, som jag vill ställa till dig också och låta Elin svara på igen, är: vad ska en politiker respektive opinionsbildare idag lära av Trumpeter? Om man är politiker, plocka upp den här boken. Vad är liksom den viktigaste poängen? Jag låter Elin börja.
Okej.
För Elin, du är ju ändå politiker. Och vad tar du med dig liksom in i...
In i mitt vardagsliv i Stockholms kommunfullmäktige. Jag tycker att, eller det finns ju en benägenhet, en naturlig benägenhet hos politiker som är att man vill skapa och man vill stå där med sin spad och visa att man har liksom satt igång ett projekt och så, vilket i många fall såklart kan vara väldigt gott för samhället. Men det som man ska ta med av Schumpeter är ju att man måste skapa utrymme också, skapa möjligheter för andra att skapa. Och det här tomrummet som måste skapas för att entreprenörer ska kunna verka. Det tycker jag att vi ska ta med oss.
Ja, men då säger jag lite kärlek till oordning. Det är så många som pratar om behovet av ordning och reda nu. Och det gör man åt både höger och vänster. Då säger jag, det kan vara bra med lite kaos i ekonomin. Det betyder att det rör på sig och det betyder att det förmodligen kommer reda till något bättre. Det är det vi har sett historiskt och det är förmodligen med hög sannolikhet vi kommer se framåt också. Ja, om man släpper de krafterna fria. Ja.
Ja, det viktiga är inte att en ekonomi ska vara svag eller stark, utan att den ska vara dynamisk, att det ska kunna hända saker. Att, ja, men som Elin pratar om, att det ska finnas ett tomrum för entreprenörer att skapa något nytt.
Ja, men exakt. Att på kort sikt är det såklart ofta tragiskt med arbetslöshet och företag som går i konkurs. Men på inte alls så lång sikt så betyder det ofta att de som blivit arbetslösa får bättre jobb och ekonomin får sig nya innovationer, för det frigörs utrymme och så vidare.
Vad tycker ni är sämst i boken?
Oj, vilken bra fråga.
Det finns inget dåligt, allt är bra.
Väldigt kul fråga. Men då skulle jag säga att det finns ett gäng väldigt långa meningar. Och då kan man läsa i Jörnmarks förord att de är förmodligen kapade från originalöversättningen. I originalöversättningen till engelska är de förmodligen kortare, och då skulle jag gissa på att de är kortare till den svenska utgåvan, men de är fortfarande väldigt långa ibland.
Ja, verkligen. Jag tror att det är både det tyska språkets fel och Schumpeters eget fel, för hans småtokiga sätt, om jag får kalla det, det syns igenom raderna ibland.
Och vad är bäst i boken? Det har vi ju redan varit inne på, men om ni ska säga någonting ni inte har sagt.
Men då säger jag att han är lite rolig ibland. Alltså han har små gliringar och han jobbar med lite ironi och sarkasm på ett kul sätt.
Ja, verkligen. Och, det finns många, han får ju samtidigt som han skriver de här texterna som är intressanta på många sätt idag, men så får han ju också en debatt med med dåtidens intellektuella också. Vissa av dem vet man vilka de är också. Då är det lite kul att få se vad det var som de tänkte på då. Det är inte alltid det som de är mest kända för idag.
Och nu har vi pratat mycket i avsnittet om kreativ förstörelse. Men om man inte riktigt känner till vad det är, kan vi beskriva det mer konkret? Finns det några exempel på det? Hur tar det sig uttryck just nu?
Entreprenören är ju den som kommer med en ny uppfinning eller en ny idé som kanske får eller kanske inte får genomslag på marknaden. Och när den, om vi säger att den får genomslag, så konkurrerar ju den nog också ut någon annan som har en produkt som ska göra ungefär samma sak men på ett sätt som inte riktigt är lika bra. Så det som händer då är att den här nya produkten får ta plats medan den gamla kommer slås ut. Och det är kreativt, men det förstör ju också för den gamla produkten, så att säga.
Vem skulle vara urtypen av en entreprenör om ni skulle kunna nämna några namn? Är det Steve Jobs till exempel?
Ja, Steve Jobs, John Stenbeck om vi blickar mot Sverige, Olof Stenhammar tror jag. Ja, nu kan man ju kolla på diverse AI-utvecklare också, såklart.
Är AI ett exempel på kreativ förstörelse?
Ja, men det skulle jag säga. Internet är ju ett typexempel på kreativ förstörelse. För här kom en helt ny teknik, en helt ny metod. Först uppfattades den kanske som lite galen. Och sen så visade det sig att det var ganska många jobb som försvann. Ganska många arbetsuppgifter som var helt förlegade. Men på sikt så innebar det nya jobb, nya effektivare sätt att arbeta och så vidare och så vidare. Och man borde ju kunna göra motsvarande framtidsspaning om AI också.
Ja, fast kanske på en ännu större nivå då. Om man tänker att internet har liksom gett oss möjlighet att lämna videouthyrningsbutikerna och gå över till streamingtjänster och att mejla istället för att lämna in fysisk post och så skulle ju AI då istället liksom, byta ut hela den skapande, eller skulle kunna byta ut hela den fotografiet eller skrivandet eller ja, you name it, så det kan ju bli mycket större, men man får väl också säga att det återstår att se lite.
Hur tycker ni AI har bemötts i det här perspektivet kreativ förstörelse? För det har ju funnits väldigt mycket kritik av AI. Men jag uppfattar att det snarare har varit det här om en världshotande att AI kommer innebära jordens undergång snarare än att det förstör jobb. Det känns ändå som de flesta i just det här området är ganska mottagliga för Schumpeters poäng att vi ska ha kreativ förstörelse. Håller ni med om det?
Ja, åtminstone i Sverige. Men med det sagt så skulle jag också säga att just Sverige har en ganska unik syn på jobb som försvinner och jobb som tillkommer. Att man är nog lite mer positiv generellt sett till den sortens omställning. Det kan jag ju säga i en Timbro förlagpodd. Att det är ju mycket tack vare de svenska fackförbunden att man faktiskt har omställning. Så att man behöver inte vara så, det behöver inte vara en tragedi att bli arbetslös. Utan man, tvärtom har man omfamnat det också från fackligt perspektiv. Nu svävade jag ut. Vad var frågan?
Ja, men hur man ser på AI. Men jag tyckte nästan det du svarade på var mer intressant. Ja, Elin får gärna komma in.
Ja, men just ur ett liksom, arbetsmarknadsperspektiv skulle inte jag säga att debatten som har varit särskilt negativt inställd till AI, men kanske ur andra perspektiv. Man skulle kunna bygga framtida monster som tar över världen och som utkonkurrerar oss på, liksom, på något mer själsligt plan. Och den tycker jag många gånger är mer mörk än den vad gäller våra arbeten i det här fallet.
Ja, helt sant. Och där finns det ju liksom krav på regleringar och stopp av utveckling och så vidare.
Är inte det lite förvånande just att det har varit så lite arbetsmarknadsperspektiv eller kritik av AI? Borde inte det ha varit mer närvarande?
Jo, för det är den stora diskussionen är ju att det här är medelklassens jobb. Och det är liksom människor med utbildning och CSN-skulder vars jobb kommer försvinna. Så någonstans borde ju finnas ett... Vad man brukar säga, det är den käblande klassen vars jobb är på väg att försvinna. Men då kanske man också, det är också den käblande klassen som redan provat AI till viss utsträckning. Eller det finns liksom åtminstone avdelningar på ganska många kontor där man har sett att det här funkar ganska smidigt och det förenklar mitt jobb. Mm. Så man kanske inte känner sig lika hotad, utan man kanske ser att då kan jag koncentrera mig på något annat än på att ta fram det här pressmeddelandet eller vad det nu är man gör.
Ja, precis. Det är väl lite att jämföra med om det hade varit taxichaufförerna som var de största konsumenterna av Uber. Så.
Har ni själva, för det här är väl någonting som påverkar alla oss tre, eller att vi jobbar med saker som kanske blir föråldrade på grund av AI. Men då är det som du säger att vi själva har fått testa på de här verktygen och haft nytta så att vi har höjt vår produktivitet som gjort oss att vi blivit mer mottagliga för det.
Ja, jag jobbade med forskningskommunikation tidigare. Det var hemskt skönt att låta AI sitta och läsa igenom de här 25 sidor långa akademiska artiklarna som visade sig vara alldeles för teoretiska för att det skulle gå att kommunicera det till en publik utanför akademin. Det var otroligt tacksamt.
Men sen kanske då blev du av med ditt jobb och så kom du hit, eller?
Exakt. Nej. Det finns andra som sitter och gör samma jobb på Radio nu.
Ja, men så är det nog.
Sen tycker jag också att det är intressant i boken. Jag tror att han använder några exempel och vi pratade en hel del om det på lanseringen. Att det här, det gäller ju inte bara liksom fysiska varor och marknader i en sån mening, utan pratar en del om kultur också. Och hur samma mekanismer fungerar där. Och ett klassiskt exempel är ju dansbandsdöden. Där precis det som han beskriver händer med entreprenören då händer på, i musikbranschen. Och det försiggår ju idag också. Så det tycker jag är ett spännande perspektiv att ha med sig när man läser. Det var när diskot fick ett fick sitt uppsving och det började väl i New York har jag för mig, i USA i alla fall. Och det här var ju samma period då som dansbanden var liksom den stora attraktionen för ungdomen i Sverige. Sen när då den mer dansvänliga, antar jag, diskomusiken, när vi fick nys om den här så dog dansbanden ut ganska snabbt. Det här var typ på 70-talet och används i ganska ofta som exempel när man pratar om Schumpeter.
Överskattar man ibland hur mycket kreativ förstörelse som kan äga rum? Till exempel AI-genererad musik, kommer det verkligen att hända? Finns det inte med risk för att låta konservativ en tjusning i kultur som är tillverkad av människor?
Jag tycker ju det. Och att höra live-musik, liksom, det är inget, alltså, ska jag höra en AI producera musiken live, det finns ju ingen tjusning i det, men att se någon plonka på sin basfiol, det är en helt annan sak. Liksom. Men något vi har sett är ju också, för några veckor sedan så var det en DN-artikel, jag tror att ni läste den kanske, om en svensk man som under väldigt många olika namn har producerat musik som Spotify har lagt ut på sina egna listor och sådär. Och det intressanta med det var ju kanske inte bara att det var en och samma person som var bakom allt det här, utan att sättet han hade gjort det på var ju under väldigt personliga namn med personliga uttryck, att det skulle liksom verka som att det var från det här landet eller den här, hade den här och den här liksom specifika kulturen, kulturella uttrycket. Och, så man ser ju både att det finns en större möjlighet för massproducerad musik, samtidigt så verkar vi vara väldigt mottagliga för det personliga uttrycket. Så ja och nej kanske.
Ja, men man kan ju göra en historisk parallell här också. När fotokonsten kom så fanns det ju också en oro för att ja, men den målade konsten skulle försvinna eller konkurreras ut. Men det har den ju verkligen inte gjort. Så att det kanske är så att det föder liksom mer smak på kultur. Det kanske blir ett större utbud som efterfrågas av fler.
Ja, men det blir väl också en kreativ förstörelse där. Ofta är det ju nya formen, påminner ju om den gamla, men är ju inte samma som den gamla. Nu Nej. Kommer jag inte på något exempel. Jag tänker fråga om ni har
några
exempel.
Måleri och fotografi var ett jättebra exempel. Mm.
Här är en annan intressant fråga från ert samtal. Jag fortsätter återanvända de här. Människan är generellt sett skeptisk mot förändring, sa Johanna. Och trygg i det hon känner till. Det gör henne ju rimligen också grundskeptisk till kapitalismen. Höll du med?
Nej, det gjorde jag ju inte. Jag är alldeles för frihetlig för det. Men jag tänker att alltså, människan gillar ju bra saker och ogillar dåliga saker. Det är på samma sätt, det är väl med förändring också. Om någon säger att du kommer få det sämre imorgon så tycker man inte om den utvecklingen. Om någon säger att du kommer få det väldigt mycket bättre, då tycker man om det. Och det gäller väl egentligen oavsett om det är en drastisk förändring eller inte. Och det bästa exemplet på det är väl framsteg inom medicin, tänker jag. Då är ju ingen som tänker att Det här preparatet, det är bättre för mig för det är det har vi använt i 100 år. Om man då får ett bättre alternativ dagen efter, då är vi tvärtom väldigt snabba med att byta. Så att, nej, jag håller inte riktigt med om den frågan eller frågeformuleringen.
Jag håller ju med min egen formulerade fråga. Nej, men det finns ju, jag säger inte emot Elin, för det stämmer ju absolut att man vill ju ha det bättre, men däremot så finns det, är min bild, att man vet vad man har idag, men man vet inte vad man har imorgon. Och då är det ju det här perspektivet att en krona idag är mer värd än 2 kronor imorgon. Så där tror jag att det finns någon förklaring till varför man inte nödvändigtvis omfamnar kapitalismen som en förändringsprocess. Men med det sagt så den är ju uppenbarligen populär.
Ja, men med det tror jag att vi har nått slutet av det här avsnittet. Ibland så får vi frågor efter olika event om man kan lyssna på eventet i efterhand om vi har spelat in det. Ibland har vi spelat in det. Men här kommer vi i alla fall ganska nära till en återskapning av den här lanseringen. Och det tackar jag för och jag tackar alla som har lyssnat.
Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för och musiken är gjord av Anders Meissner.